Ja, det är ju inte om de vise männen idag. Det är ju om Jesu dop. Vissa år så pratar vi om Jesus när han är 12 år och kommer till templet. Och i år så handlar det om Johannes dop vid Jordan. Och texten för idag är tagen, hämtad ifrån Matteus 3, 13-17. Jesus kom från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa: "Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig." Jesus svarade: "Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten." Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa: "Detta är min älskade son, han är min utvalde. I honom har jag min glädje." Johannes, han är, ska vi säga, den här länken mellan gamla och nya testamentet. De här gamla testamentets kärva profeter. Och så kommer Johannes. Han verkar vara en person som tar det här kallet på absolut största allvar och går all in, som vi brukar säga. Han har förberett sig och på något sätt så vet han vad hans uppgift är. Han predikar ärlighet och hans budskap handlar om att omvända sig och leva helhjärtat. Det kanske var därför han gick ganska hårt åt de här religiösa, som är just religiösa. Och där det är formen och kulturen som är det viktiga. Och dessutom av de här religiösa så verkar det finnas en hel del som är rätt trendkänsliga. För just nu så är det Johannes som är i ropet. Och då vill de hemskt gärna förknippas med honom och kommer för att döpas. Och Johannes, han ser igenom det här. Det här hebreiska ordet för omvändelse, eller grekiska, där använder man metanoia. Som det betyder ordagrant sinnesändring eller ett nytt sätt att tänka. På svenska använder vi ibland det här ordet bättring också. Men då ska vi inte tro att det i första hand handlar om att bli bättre, så man ska kunna leva mer moraliskt eller leva ett bättre liv, utan det handlar om att helt och hållet ändra livsinriktning och att vända sig helhjärtat till Gud. Och mitt i det här så kommer Jesus. Jag tänker att Johannes vet mycket, mycket väl vem det är som kommer. Jag kan tänka mig i min fantasi att de har, när de var, ni vet, så här unga vuxna, suttit uppe sent på kvällarna och diskuterat skrifterna och kanske också funderat kring deras kallelser, vad det kommer att innebära. Med tanke på att Maria gick till Elisabet, det var det första som fick veta att hon väntade barn, så tänker jag att Johannes och Jesus, som var ju i stort sett jämngamla, har suttit där och funderat och tänkt tillsammans. Och med tanke på det Johannes säger så visste han att här kommer Guds lam. Här är Messias på gång. Och det är väl därför som också Johannes tycker att, ja men snälla Jesus, det är inte jag som ska döpa dig. Det är du som behöver döpa mig. Johannes vet vem det är. Men på något sätt, i och med att Jesus döps av Johannes, så legitimerar Jesus det Johannes säger. Jesus ställer liksom upp på det budskapet. Lev helhjärtat. Satsa allt på Gud. Räkna med Messias och förvänta dig att himmelriket är nära. Eller till och med, himmelriket är här. Var var det här hände då? Det är också ganska spännande. Det är vid Jordanfloden. Den rinner Genesarets sjö och ner till Döda havet. Döda havet som är den här lägsta punkten. Och strax ovanför där så tror man att Johannes hade sin dopplats. Förmodligen 350 meter under havsytan. Och det är också den plats som man brukar säga är den plats där det kan bli som varmast på jorden. Ner upp till 50 grader. Och det här är en liten oas i vildmarken. Och det är här vi möter Johannes och Jesus och treenigheten. Gud på något vis möter människor så långt ner som det överhuvudtaget går. Jesus har inte gått upp på berget till Jerusalem, högt upp. Han har inte gått till den plats där man kanske förväntar sig att Gud ska vara. Jesus har gått längst ner, långt bort. Och han har gått till den plats där just nu människor som längtar efter Gud har samlats. Det finns en längtan och där är Jesus. I den här texten så tycker jag i alla fall att man nästan hör vindslagen från skapelsen, från första Mosebok. Där Gud säger, vi ska göra människor som är vår avbild. Treenigheten som finns med i skapelsen. Och Jesus som säger, det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Något nytt ska hända. Det är någonting nytt på gång. Treenigheten är på plats vid Jordanfloden. Och himlen öppnar sig. Lukas, alla fyra evangelierna har den här berättelsen på ett eller annat sätt. Och Lukas, han säger att Jesus stod och bad. Och jag tycker det är en ganska god formulering. Och det kan ge en signal till oss. Det här att vara i bön. Både enskilt, men jag tror ändå att det finns en styrka i det här att be tillsammans. För Jesus, han var bland massa andra människor när han bad. Och det var då himlen öppnade sig. Och jag tänker att hans bön blev en välsignelse för de som var i närheten. Den här hälsningen från Gud. Och just därför att alla fyra evangelisterna tar upp det här, att himlen öppnade sig och en duva sänkte sig och Gud bekräftar Jesus, så är inte det bara någon sån här sak som hände i ett hörn där väldigt få lyssnade. Här hörde många. Bönen öppnar himlen. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son. Han är min utvalde. Eller som man också kan översätta det. I honom har jag min glädje. Varför var Gud glad? Jo, jag tror att Gud var glad därför att Jesus var villig att gå in i det uppdrag som treenigheten beslutat. Det är inte Jesus som talar om att jag är Guds son. Han legitimerar inte sig själv. Det är Gud, någon annan, som legitimerar. Det blir liksom en större trovärdighet om någon annan talar om och berättar positiva saker än om man börjar rada upp det själv. Jesus är trovärdig. Det här dopet som vi läser om, det är ett omvändelsedop. Nej, Jesus behövde inte omvända sig, det kan vi väl vara ganska överens om. Men det är en markering. Det är en ny fas i Jesu liv. Jesus har lämnat sitt hem som snickare och förmodligen också försörjare av familjen. Och han börjar predika och visa på att Guds rike har redan börjat spira. Jesus var människa på riktigt. Det var inte ett andeväsen som vandrade omkring. Gud blev människa. Det är precis det som vi har firat nu i samband med julen. Gud som människa, som ett litet barn. Barn till Maria och Josef och alla andra vuxna omkring honom. Och nu, Jesus går inte ner och döper sig själv. Han blir döpt. Johannes döper honom. Han låter döpa sig. Det är en överlåtelsehandling. Jesus överlåter sig till Gud. Det är en markering. Men han överlåter sig också till oss människor på något sätt i den handlingen. Och Jesus tar hjälp av Johannes. Därför jag tror att Gud vill arbeta tillsammans med oss. Han har skapat oss till sin avbild. Vi är inbjudna att gå och arbeta med Gud. Och när Jesus säger, det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten, då tror jag inte det här vi handlar om att Johannes och han skulle göra någonting. Utan det handlar om treenigheten. Gud, fader, son och ande. Och Jesus förklarar att hans dop är unikt. För att uppfylla något betyder att förverkliga något. Att låta det bli på riktigt. Matteus, han skriver rättfärdighet. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då blir det liksom synonymt med ett liv som kristen. En förbundsrelation med Gud. Då betyder alltså uppfylla all rättfärdighet att Jesus såg sitt dop som ett nödvändigt steg för att löftet om Guds frälsning ska bli på riktigt. Alltså som ett liv i Gud. Det här med att uppfylla rättfärdighet är lätt att missförstå. Det kan väldigt lätt ge de här associationerna till präktighet och fanatism. Men det är inte det handlar om. Jesus uppfyller löftet Adam och Eva fick efter syndafallet. Det här att ormen skulle krossas. Jesus uppfyller det vi inte lyckats med, trots lagen och alla föreskrifter som vi har försökt sätta upp. Vi klarar inte på egen hand att bli rena. Tillräckligt rena för att kliva in i Guds famn. Det är Jesus som gör det som krävs. Det är Jesus som gör att det är möjligt för oss att få en relation med Gud, universums skapare. Johannes, han säger att Guds rike är nära, eller att himmelriket är nära. När han stod vid Jordanfloden, då var Jesus, ska vi säga, på väg in i sitt jordiska arbete. Och i och med påsken, då slår frälsningsarbetet ut i full blom. Om Guds röst hördes vid dopet, så var Guds röst tyst vid korsfästelsen. Jesus säger, far, varför har du övergivit mig? Jag tror att när tystnaden breder ut sig är det nödvändigt att erkänna den. Men det är också viktigt att komma ihåg de gånger himlen har varit öppen. För jag tänker, om inte Jesus haft det i ryggen, haft den här bekräftelsen att han var inne på rätt spår, att han gjorde rätt saker, då kan det här beslutet att löpa linan ut blivit betydligt tyngre och svårare. Vi behöver komma ihåg de gånger himlen är öppen när tystnaden breder ut sig i våra liv. Men just då vid Jordanfloden var himlen öppen. Nu finns vi här i Bifrostkyrkan. Vågar vi tro att himlen kan öppna sig över oss? Vet du, jag tror att Gud vill öppna himlen över oss. Gud vill oss något. Och något som kan kräva det Johannes predika. Omvändelse. En fördjupad relation till Gud som i sin tur kan få konsekvenser för det jag gör. Jesus vid Jordanfloden och inte i templet. Jag tänker ibland på om jag eller vi söker oss i det som är bekvämt, städat, snyggt. Eller om vi vågar söka det som är lite mer radikalt och sticker ut. Frågan är om vi skulle gått ner till Jordanfloden. Eller om vi kanske hade valt den trygga tempelplatsen. Jag vet inte. Jesus förkroppsligar och visar på Guds rike. Och när vi läser och ser på Jesus så kan vi ana vad det är att tänka och vara i Guds ögon. Vi får gå in i den verkligheten, i det arbetet. Vi behöver inte kämpa på egen hand. Gud går med. Och det Jesus fick höra, det gäller dig och mig. Du är Guds älskade barn. Jag är Guds älskade barn. Och om vi är det, så kanske vi vågar oss ut på en resa där vi får göra sinnesändring eller börja tänka på ett nytt sätt. Vågar vi be om en öppen himmel? Det kan ju faktiskt utmana oss.